There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Nu idag, Dan, så ska vi ta oss an ett fall som du har tjatat om ända sedan vi grundade Mördarpodden.
Ja, jag tror att så fort jag hade fått kniven i Delsbo ur systemet så har jag tänkt på det här fallet, det här är det fallet jag helst vill att göra i Mördarpodden. Sen dess.
Mm. Och det är ju ett mysterium.
Ja, det är olöst.
Det är olöst. Du gillar ju olöst mysterium. Jag har väl ändrat mig lite sen vi har pratat med lyssnarna mycket om vad de tycker om och vad de vill ha. Mm. Och då har jag börjat gilla mer olösta fall också. Men innan har jag ju försökt att hålla mig borta från olösta fall för att jag blir så provocerad över att inte få veta, så att jag går och tänker på det hela tiden. Annars är det som att man kan bearbeta det och gå vidare, men därför har jag försökt att hålla mig borta från Palmemordet till exempel. Men det gick ju inte så bra när jag träffade Dan och göra det längre.
Det är ett olöst fall.
Och sen så när jag även lärde känna Tobbe så var det ju kört för mig att hålla mig undan från Palmemordet.
Världens största olösta fall.
Yes, och det kan man höra mer om i podden Palmemordet som görs av och med Dan Hörning och Tobias Henriksson.
Stämmer bra det.
Idag ska vi berätta om de mystiska händelserna som skedde under 1978 i USA. Och de här händelserna brukar idag kallas för Amerikas jetlagpass. Och det är alltså en olycka som resulterade i att 9 skidåkare dog under mystiska omständigheter i Uralbergen i Sovjet 1959. Och bergspasset där då, där olyckan skedde, har namngetts till Jatlovpasset efter gruppens ledare Igor Jatlov. Och de är inte jättelika de här fallen egentligen. Och du, Dan, du var ju inne på att det till och med är orättvist att jämföra de här fallen.
Ja, det är ju två väldigt mystiska fall bägge två, men de förtjänar nog att behandlas var för sig, för att de har ju ganska små likheter egentligen. Det är folk som dör under konstiga omständigheter och det är snö.
Ja, precis.
Och det här fallet har förföljt mig i över ett år sedan jag hörde om det. Jag tycker att det är ett otroligt spännande fall och det här är verkligen ett av fallen jag vill ta upp i Mördarpodden. Hur länge som helst.
Precis.
Och äntligen är vi här.
Du har ju verkligen grävt ner i det här fallet och även om jag också har läst mycket och försökt hitta information och så kommer det vara du som faktiskt får lov att dra det här mestadels.
Mm.
För som sagt, du kan det bäst.
Jag är lite besatt.
Du är lite besatt. Jag kanske kommer med lite inflika. Låt oss presentera Yuba City 5.
...69 kilometer norr om Sacramento i Kalifornien, fortfarande i Sacramento Valley, ligger Yuba City. Yuba City hade 1980 18 736 invånare och vår historia utspelar sig 1978. Yuba City har råkat ut för en massa hemska saker. 1955 svämmade hela staden över och 38 personer dog. 1961 kraschade ett kärnvapenbestyckat B-52 bombplan i närheten av staden. Piloten insåg att det var på väg att hända, så han riktade planet så att det kraschade där inga människor fanns innan han använde en katapultstol. Så piloten överlevde, men planet kraschade med kärnvapen. Som tur är, kärnvapen konstruerades så att de inte exploderar av en krasch och inte heller läckte något radioaktivt material ut. Så Yuba City klarade sig. 1976 körde en skolbuss med en kör i genom ett broräcke och föll 8 meter. 27 elever dog och en vuxen. 23 elever blev allvarligt skadade. Och sen inträffade då ett av USAs största mysterier 1978. Och det ska vi prata om i det här avsnittet.
Ja, och det här fallet, det handlar om 5 unga män. Och för att vi ska ha möjlighet att förstå vad som hände i Yuba County 5 så måste vi först lära känna våra 5 huvudpersoner här då.
Ja, och jag tror att det här är oerhört viktigt i det här fallet att förstå de här 5 så gott det bara går.
Precis. Och som vanligt på josefinmolen.se så kan du se bilder från fallet i kategorin bilder från fallen.
Gänget består av Bill Sterling, Jack Hewitt, Ted Weir, Jack Madruga och Gary Mathias. Alla är runt 25-30 års åldern. Alla 5 betraktas som skötsamma av sin omgivning. Deras gemensamma nämnare är att de alla är med i en dagverksamhet i Yuba City för, ursäkta 70-talsterminologin, mindre begåvade unga vuxna. Det här programmet kallades The Gateway Program. Alla 5 gillar basket och de är med i ett basketlag som hade organiserats av det här programmet. Så laget hette The Gateway Gators.
De har olika former av antingen psykiskt eller mentalt handikapp kan man säga. Mm. De har svårigheter, de gör sitt bästa, de är väldigt engagerade och de finner en trygghet i sitt kompisgäng. De verkar vara väldigt glada, väldigt härliga och de har mycket stöd ifrån sin familj också. Så att det verkar som det finns en förståelse kring deras psykiska eller mentala handikapp.
Ja. De 5 umgick så mycket att deras släktingar oftast kallar dem för pojkarna. Så om vi säger pojkarna, då menar vi Yuba County 5. De hade få eller inga vänner utanför det här lilla gänget. Och nu tar vi dem en och en. Vi ska börja med Ted Weir, 32 år gammal. Han är äldst av de 5. Han äter väldigt gärna för mycket mat och för fort. Och det har lett till att han är överviktig. Han väger runt 100 kilo. En artikel från 1979 beskriver Ted Weir som ölmagestilig. Beer belly handsome.
Förlåt, jag måste bara fråga. Ölmagestilig, är det...
Ja, han
att
är,
man är
stilig fast han har ölmage.
Ja, det var ju faktiskt väldigt fint. Jag menar, man vet ju jättemånga som är stiliga som har ölmage. Ja. Då kanske de är ölmagestilig.
Ja, ölmagestilig. Det har jag aldrig hört talas om det ordet förut, men det fanns.
Oj,
här.
Det ska jag säga till min pappa. Han har ölmage.
Förlåt, Janne.
Ja.
Teds diagnos från 70-talet är att han har inlärningssvårigheter. Ted gillar att träffa nya vänner och är väldigt social. Kanske lite för social. Han vinkar gärna till främlingar och blir lite sårad om de inte vinkar tillbaka.
Alltså, mitt hjärta ummar lite för att jag tycker att Ted verkar så himla... Men, det är som vi har beskrivit honom. Han är som en nallebjörn.
Ja,
han är,
lite grann.
Han verkar så... Men väldigt mysig och härlig, och just det här att han blir sårad när de inte vinkar tillbaka.
Hans familj beskriver honom som att Ted saknar sunt förnuft. Och hans bror Dallas Weir berättade senare om en gång när Ted låg kvar i sin säng när taket började brinna. Och anledningen att Ted låg kvar i sängen var att han ansåg att han var tvungen att ligga kvar så att han fick tillräckligt mycket sömn så att han skulle kunna orka med arbetet dagen efter. Och Dallas fick då släpa ut honom ur det brinnande huset.
Det förklarar lite att han har den här strukturen eller i sitt huvud att nej, men jag, det är klart att jag behöver min sömn, för jag ska ju arbeta imorgon, annars kan inte jag arbeta. Men han kopplar kanske inte att jag kan inte arbeta om jag brinner inne heller. Utan han har sina principer, kan man säga.
Ja, och det här kan ju då kanske vara relevant för senare händelser.
Ja, precis.
Ted kunde också ifrågasätta ganska självklara saker. Till exempel varför man var tvungen att stanna vid en stoppskylt. Eller varför baseballproffs kunde slå längre än vad han kunde. En gång köpte Ted blyertspennor för $100, vilket motsvarar ungefär 4 500 kronor. I 2019 års pengavärde. Och ingen förstod riktigt varför. Allra minst Ted. Ted hade också haft flera jobb. Han hade jobbat som vaktmästare. Och han hade jobbat som diskare på Buell Air Force Base. Som jag nämnde i seriemördarpodden i Arons. Just den basen. För vi är nära Sacramento och i Arons här. Men på det här jobbet som diskare blev han tvungen att sluta eftersom soldaterna söp ner honom och lurade av honom hans pengar.
Nej, den detaljen är jag faktiskt glad att jag missar, för det där, nej.
Så Ted är ganska godtrogen och naiv, kan man anta.
Men det är så hemskt när folk utnyttjar det.
Jag har en stackars diskare, den ska de lura av pengarna på. Hans senaste jobb var på en snacksbar. Men hans familj hade bett honom sluta eftersom han blev alldeles för stressad av det här jobbet. Ibland kunde Ted roa sig med att ringa till Bill, som vi ska prata om snart, och läsa upp intressanta artiklar eller roliga namn han hade hittat i telefonkatalogen. Och det här tyckte Bill var jätteroligt och en bra grej. 1975 eller 1976 följde Ted med och jagade hjort med sina vänner i Feather River. Men han tyckte att det var väldigt obehagligt och han tyckte inte om att vara ute i naturen. Men trots Teds långa telefonsamtal med Bill är det just Jack Hewitt som är hans bästa vän. Och det för oss över till Jack Hewitt, 24 år gammal.
Han är ju då yngst av de alla fem och även kortast. Han är 1,75 cm lång, vilket jag tycker är ganska långt.
Det här är stora killar.
Ja, allihopa är stora killar. Eftersom det finns två Jack så kommer vi kalla han för Hewitt. Hewitt är den som är mest funktionshindrad av de här fem då.
Han verkar helt enkelt ha en väldigt låg intelligenskvot och den uppskattas vara mellan 40 och 50. Det yttrar sig då att han inte kan läsa och skriva. Han kan inte använda en telefon. Han vill verkligen inte använda en telefon. Hewitt är också blyg, har ett talfel och hans huvud lutar lite framåt. Hans närmaste vän i hela världen är Ted Weir, som han har känt i 8 år. Ända sedan han var 16. Hewitt har svårt att svara på tilltal i sociala situationer. Han vet inte riktigt hur han ska bemöta människor. Men det gäller inte de andra pojkarna. Utan han är avslappnad, glad och harmonisk när han är med sina vänner. Och Hewitt tyckte också väldigt illa om att sova någon annanstans
än i sin egen säng hemma hos mamma och pappa. Och hans 70-tals diagnos är lätt utvecklingsstörd.
Och sedan har vi William Bill Sterling. Och han kallas alltså för Bill, men han heter William då. Och det är tydligen någonting som är vanligt i USA, vad jag förstår.
Det stämmer.
Bill är 27 år och beskrivs som ett stort barn. Han är djupt religiös och gick ofta till kyrkan. Han har inlärningssvårigheter. Och en sak som var väldigt fin som han gjorde, det var att han brukade gå till sjukhuset för att läsa Bibeln för svårt sjuka patienter. Och han var en gång och kampade med sin pappa i Plumas National Forest, men upptäckte att han hatade camping och naturen. Därefter så vägrade Bill att följa med sin pappa och kampa igen. Men Bill, han tycker det är jätteroligt när Ted ringer och läser upp saker på telefon. Och jag tycker ju, jag älskar ju lite annorlunda intressen och sådär. Och jag tycker det är så fint när man har en, när man kan glädjas åt någonting som är litet men som betyder mycket. Och jag tror att det betyder jättemycket för Bill att Ted ringer och berättar om de här roliga numren eller roliga namnen i telefonkatalogen. Jag kan bara se dem framför mig sitta och liksom, nej, är det sant? Och skratta liksom. Jag tycker det är fint. Sedan så har vi Jack Madruga, som vi kallar då för Madruga bara. Han är 30 år och då båda två heter Jack, så kommer vi bara säga Hewitt och Madruga. Och han har varit militär. Han har alltså jobbat 2 år som lastbilsförare i militären i Vietnam.
Men vi har inga uppgifter på att han faktiskt har sett strid i Vietnam. Han hade problem i det militära och det blev en medicinsk utvärdering. Och de kom fram till att han hade så allvarliga problem att han inte kunde fortsätta. Men han fick en honorable discharge, som det heter. Han fick sluta med heden i behåll, vilket innebar att han fick en militärpension. Hans 70-talsdiagnos är inlärningssvårigheter. Och jag tycker nästan att Jack Madruga är den svåraste att förstå i den här gruppen. Han är väldigt... Det finns ingenting som sticker ut med honom riktigt, förutom en sak som vi snart kommer tillbaka till. Han verkar vara den som fungerar näst bäst i gruppen mentalt. Familjen beskrev honom som att han tänkte väldigt långsamt. Att det tog lång tid för Madruga att tänka. I november 1977 fick Madruga sparken från sitt senaste jobb, där han hade varit bussförare för Sunsweet Growers.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Madruga har ett stort intresse i sitt liv, utöver basket som han är fascinerad av, men det gäller för alla fem. Han är besatt av sin bil. Han har en Mercury Montego från 1969. Den ser ut som en typisk amerikanare, det är en väldigt stor bil. Bilen är i toppskick och Madruga använder mycket av sin tid till att sköta om sin bil. Och eftersom hans bil är lite av hans bebis så låter Madruga ingen annan köra hans bil. Inte ens hans vän Gary Mathias som faktiskt också har ett körkort. Så två personer i den här gruppen har körkort. Jack Madruga och Gary Mathias. Och det för oss över till just Gary Mathias. Gary Mathias är 25 år gammal. Han är den nyaste medlemmen i Pojkarna. Han har bara varit med sedan slutet av 1977, det vill säga bara några månader. Gary Mathias är helt normal, vad det nu betyder. Men han har inget mentalt funktionshinder om han får sin medicin. Han är nämligen psykiskt sjuk. Han har ett körkort. Han har spelat i ett band och han har spelat amerikansk fotboll i ett vanligt lag. Han gjorde militärtjänst i Västtyskland men såg aldrig någon strid givetvis eftersom det inte var någon strid i Västtyskland på den tiden. Han fick avsked från militären på grund av ett narkotikarelaterat sammanbrott 1973. Alltså 5 år innan händelsen vi ska prata om här. Han blev då också diagnostiserad som paranoid schizofren. Han fick också en pensionscheck från militären och en honorable discharge. Och så länge han äter sin medicin så får Gary Mathias ingen psykos. Och nu har det gått 2 år sedan han hade sina senaste psykiska problem. Gary Mathias är väldigt förtjust i att lyssna på Rolling Stones och Olivia Newton-John. Gary är också den enda av de fem som har ett brottsregister. Han har begått brott. Och vi ska tala lite mer om Gary Mathias brott i slutet av nästa avsnitt. Han har också glasögon och ser dubbelt utan glasögon. Gary Mathias har ett jobb när vår historia utspelar sig. Hans svärfar äger en trädgårdsfirma som åker runt och fixar till folks trädgårdar. Och där jobbar Gary Mathias. Okej, en kort sammanfattning av de fem personerna. Ted, nallebjörnen som saknar sunt förnuft. Hewitt, låg IQ. Gillar inte telefoner. Bill, kristen. Madruga, besatt av sin bil. Och Gary Mathias, paranoid schizofren om man inte får sin medicin. Överlag beskrivs alla fem som hyggliga personer som är snälla mot barn och följer regler. Ingen av de fem verkar ha någon flickvän eller ha haft någon, vad jag har kunnat hitta i någon källa. Och det finns inga kända konflikter i gruppen. Det är alltså 2 bästa vännerpar i princip. Ted och Hewitt är bästa vänner. Madruga och Bill är bästa vänner. Och Gary Mathias är lite nykomlingen i gänget.
Hela gänget i sig tycker också väldigt mycket om att umgås. Och deras kompisgäng förenas av sin kärlek till sport. Och framförallt då basket.
Basket är deras grej.
Mm. Deras släktingar har berättat att när de sågs utanför Gateway-program så var det antingen för att titta på sport eller att utöva sport. Vår historia tar sin början fredagen den 24 februari 1978. Och det är bara 9 dagar efter att Ted Bundy greps i Florida. Och Ted Bundy är just nu överallt i media. Nästföljande dag, alltså på lördagen den 25, så ska pojkarnas basketlag Gateway Gators spela sin första match i en veckolång turnering som sponsrades av Paralympics. Och Paralympics är alltså olympiaden för funktionshindrade. Priset i den här turneringen var att man vann en gratis vecka i Los Angeles under Paralympics och inklusive fribiljetter till att se tävlingarna.
Och jag har hört att Sally Struthers skulle vara där och framträda på den här veckan man kunde vinna. Så pojkarna vill hemskt gärna vinna turneringen. Men turneringen kvalificerade alltså inte till Paralympics. Många källor kan läsa att att pojkarna skulle tävla i Paralympics, men det stämmer alltså inte.
Så Ted, Hewitt, Bill, Madruga och Gary Mathias hade förberett sig väldigt noga för morgondagens match. De hade bett deras föräldrar att väcka dem väldigt tidigt och de hade även lagt fram sina matchkläder. Så att tanken var att de skulle upp tidigt och spela matchen och göra sitt bästa.
Men just den här fredagskvällen spelade deras favoritbasketlag UC Davis en match i Chico mot Chico State. Chico ligger också i Kalifornien, i Butte County, också i Sacramento Valley, alltså samma dal som Yuba City, cirka 8 mil norrut. Och det tar ungefär en timme att köra mellan Yuba City och Chico. Pojkarna bestämde sig för att åka heja på sitt favoritlag UC Davis den här fredagskvällen. Madruga skulle köra dem alla i sin bil till Chico. De skulle se matchen och sen vara hemma så tidigt som möjligt så att de kunde få en god natt sömn inför deras egen basketmatch. Vid den här tiden på året var det kallt i övre Sacramento Valley kvällstid, men trots det tog pojkarna bara tunna kläder på sig. Vi vet inte exakt vad de hade på sig, men vi vet att Ted har rejäla läderskor och Gary Mathias har bara gympaskor.
Mm. Och när Ted lämnade sitt hem så sa hans mormor att han borde ta en varmare jacka på sig. Men då sa Ted att det inte var nödvändigt och struntade i det. Och någonting liknande ska ha hänt Gary Mathias också. Hans svärfar sa åt honom att klä sig varmare. Men han struntade i det också. Så att de har väldigt tunna kläder på sig.
Mm. Madruga kör runt och plockar upp de andra. Och den sista hämtar Gary Mathias. De åker till basketmatchen. UC Davis vinner basketmatchen mot Chico State. Och pojkarna blir säkert glada över det. Men det finns en viss osäkerhet om Yuba County 5 överhuvudtaget var på matchen. En källa säger att det finns inga vittnen som har sett dem på matchen. Men enligt andra källor fanns det flera vittnen som har sett dem på matchen. Men det finns ett säkert senare vittnesmål som verkar tyda på att pojkarna faktiskt var på den här basketmatchen i Chico. Vittnesmålet kommer från ett snabbköp, Bears Market, i centrala Chico. En kassörska är på väg att stänga snabbköpet när 5 män kommer in. Hon blir irriterad eftersom de är så många och hon vill stänga. Männen köper snacks och dricka. Och det de köper är exakt en körsbärspaj, en citronpaj, en snickersbar, en marathonbar, 2 Pepsi och ett paket mjölk. Det här var då strax innan klockan 22 och det stämmer väldigt bra med när matchen slutade. Marathon Bar försvann 1981 från marknaden främst för att den var så besvärlig att tugga. Kassörskan är den sista människan som i säkerhet ser pojkarna vid liv. Pojkarnas föräldrar satt uppe och väntade på dem, men ingen av de 5 pojkarna kom hem kvällen den 24 februari 1978. Ted Weirs mormor Imogen blev väldigt orolig och ringde till Bills mamma. Hon berättade att hon hade varit uppe sen 2 på natten och väntat, men Bill hade inte kommit hem. Bills mamma berättade också att hon redan hade ringt Madrugas mamma, men Madruga var inte hemma heller. Teds mamma ringde då Hewetts mamma och de kontaktade Germathias svärfar, men alla var borta. Och klockan 8 på lördagskvällen insåg de att någonting hade gått väldigt fel. Pojken hade missat sin match och då ringde de polisen.
Mm. Och polisen tog detta på största allvar på grund av pojkarnas funktionshinder.
Det är ju bra när polisen tar saker på allvar verkligen, för det brukar verkligen inte vara så i de här historierna.
Precis. Och med tanke på att det var unga vuxna till vuxna, och hade de inte haft de här funktionshindren så kanske polisen inte hade tagit det på allvar, och att de tänkte att det är nog frivilligt eller så, att de har åkt iväg och busat till det eller något sånt där. Och polisen i Juba tar kontakt med polisen i Butte County, och båda polisstyrkorna då börjar söka ut efter vägen mellan Juba och Chico.
Och ansvarig för utredningen var löjtnant Lance Ayers vid Juba-polisen, och han kände väl till alla fem männen. Lance Ayers hade gått i skolan med Ted Weirs och hans bröder, och han visste att pojkarna aldrig skulle försvinna frivilligt och att de inte alls var äventyrslystna. Så att Lance Ayers tog också det här på största allvar redan från början. På vägen mellan Juba och Chico finns det inget spår av pojkarna. Men några dagar senare ringer en skogvaktare från Plumas National Forest till utredarna. Han har sett bilen. Montigon stod parkerad på vägen mellan Oroville och Quincy i Plumas skogen redan den 25 februari, alltså på lördagen. Men då tänkte inte skogvaktaren att det här var något konstigt. Det stod bara en bil där. Många boende körde ofta upp till bergen på vinterhelgerna för att åka längdskidor. Men när skogvaktaren läste om försvinnandet och såg efterlysningsaffischerna berättade han det här för polisen och visade dem till Madrugas bil den 28 februari. Plumas National Forest är ett naturreservat uppe i Sierra Nevada, och vi pratar alltså en stor vintrig skog. Massor av träd högt över havet.
Mm. Och polisen hittar Madrugas bil precis där skogsvaktaren har sagt att han har sett den. Den är olåst och ett fönster är nedvevat. Bilnyckeln finns inte kvar i bilen. Och i baksätet så låg programmet från basketmatchen i Chico och skräpet efter snacksen som pojkarna köpt där i affären. Mjölken och läsken var urdruckna. Men kartongerna låg där och allt var uppätet utom halva maratonbaren. Och dessutom så fanns det en noggrant ihopvikt karta i bilen över Kalifornien.
Det var fyra kartor i bilen, men bara en var en karta över Kalifornien. Men pojkarna alltså haft tillgång till en karta över Kalifornien. Det har nyligen kommit fram uppgifter om att det hittades andra saker i bilen, men de är så nya att vi tänker ta dem på slutet av nästa avsnitt. Men det var tydligt att Juba County 5 hade vistats i bilen efter inköpet i snabbköpet. Det fanns inga människor eller fotspår från människor runt bilen. Det hade nämligen snöat ganska mycket. Och det skulle snart snöa ännu mer.
Mm. För upptäckten av den här bilen väckte ju jättemånga frågor. Mer frågor än bara gav svar. Och första frågan var ju varför de har åkt 11 mil från Chico. Alltså det är ju jättelångt ifrån både Juba City och Chico.
Ja, det är helt fel väg för allt.
Ja.
Jag tittade på bilder av Oroville Quincy-vägen, den här vägen bilen hittas på idag. Och den är ständigt blockerad av snö och rasar sönder. Det är jordskred, allt möjligt. Nästan alla artiklar på Google om den här vägen handlar om att den var avstängd tillfälligt.
Precis, för om man nu tänker som ett Y, kan man säga ett stort Y.
Ja.
Så är ju längst ner på det här liksom längst ner på yt så är Juba City.
Mm.
Och så åker man upp till, till där själva vet på yt ska börja.
Ja.
Det här var en jättekonstig jämförelse. Men då svänger man vänster för att komma till Chico. Och skulle man svänga höger där så kommer man till Orville.
Ja, och efter Orville så kommer man upp i bergen.
Ja, precis. Så det är ungefär så det såg ut på kartan som ett ja. Y, skulle jag säga.
Det var en bra beskrivning. Och de åkte jättefel. Ingen borde kunna åka så fel av misstag. Det är så vägen mellan Juba City och Chico går i dalen. Det är raka spåret. Men istället för att följa den har de gjort en kraftig vänstersväng och kört upp i bergen.
Mm. Madruga då, han är en kompetent bilförare. Och det verkar ju jätteorimligt att de ska ha kört fel. Det tycker även utredarna redan från start. Det tycker familjerna. Men en ledtråd borde vara att Sierra Nevada tornar upp sig framför dem när de egentligen ska åka nere i dalen hela tiden. Alltså de borde ha sett det här då och det borde gå upp för dem att det här är ett varningstecken på att de har kört fel.
Men pojkarna är alltså försvunna och ingen av familjerna kunde ens spekulera i varför pojkarna kört upp på en lång och slingrande grusväg en sen kväll mitt i natten i en högt belägen avlägsen skog med tunna kläder. Dessutom har ju det hänt kvällen före basketmatchen, en match som de hade pratat om i flera veckor. Madrugas föräldrar berättade också för pressen att Madruga hatade kallt väder och att han aldrig hade varit uppe i Sierra Nevada.
Mm, och Bills pappa hade en gång tagit med honom och där de skulle kampa.
Ja, och det var ganska nära platsen där bilen hittades.
Ja, precis. Och då skulle de kampa där och fiska och ja, men ha en härlig helg, liksom, en utomhushelg. Men Bill insåg väl då att det här med camping, det hatar han. Han tyckte inte alls om det. Så pappan tror ju då inte att... ja, det var inte så att de hade fått för sig att nu ska åka dit och...
Nej, och de hade ju ingen som helst utrustning för något sånt heller.
Nej. Polisen kunde inte heller förstå varför männen övergav bilen. Varför den stod tom. Varför de inte sitter kvar. Och också varför de har dratt ner rutan tycker jag är märkligt.
Ja, det finns ju bara egentligen en anledning att dra ner rutan. Det är att man ska prata med någon som står utanför bilen.
Ja, eller om det har snöat så mycket att det blir svårt att se kanske.
Ja, kanske.
Mm. Men bilen var parkerad cirka 1300 meter över havet längs vägen.
Så de är högt uppe i bergen. Den 24 februari när pojkarna försvann så gick snögränsen strax ovanför platsen där bilen stod parkerad. Men efter det hade det snöat och tanken var att vägen skulle ha stängts av lite strax ovanför där bilen stod. Men ingen hade stängt av vägen. Det var förklarat att vägen är nu avstängd men den var inte riktigt... Skyltan hade inte satts upp, någon hade inte gjort sitt jobb.
Bilen hade då fastnat i en snödriva. Det fanns hjulspår som pekade på att de hade försökt ta sig upp ur snödrivan. Och samtidigt så var det inte tillräckligt mycket snö för att fem friska unga män inte skulle kunna ta loss bilen, att de skulle liksom putta loss den. Så ja, polisen noterade detta då.
Och två poliser lyckades knuffa loss bilen ur snödrivan.
Mm. Bilnycklarna de saknas ju och polisen tänker att det förmodligen är så att de har övergett bilen för att de ska gå och hämta hjälp då bilen har slutat att fungera. Så att det inte bara att den sitter fast i snödrivan utan den, har liksom, den är paj på något sätt. Och då ska de gå iväg och hämta hjälp. Men polisen tjuvkopplar bilen och då startar den med en gång. Och det var inte heller det här att det inte fanns någon tank i bilen för det fanns en fjärdedels tank bensin kvar.
Och det är tillräckligt mycket bensin för att köra hela vägen till Juba City.
Och frågorna fortsatte även efter att polisen bärgade bilen till stationen. För de skulle göra en mer grundig undersökning på den. För bilens underrede hade inga bucklor, hål eller spår av lera. Inte ens på ljuddämparen som hängde väldigt lågt. Och Orville Quincy-vägen var en grusväg full av hål. Och jag vet ju bara, som har mycket grusvägar på sjön, att man får köra väldigt försiktigt om man inte vill ha grus på bilen. Så att, ja.
Speciellt om man kör en stor raggabil som den här.
Ja, och där även ljuddämparen då är väldigt låg. Och att det här underredet inte är skadat tydde på att bilen antingen hade körts av någon med lokalkännedom eller att den har körts väldigt, väldigt försiktigt. Så antingen så vet Madruga exakt vad de ska, eller så har han kört väldigt, väldigt försiktigt.
Ja, och vi vet att Madruga inte hade någon lokalkännedom, så att antingen är det han som har kört bilen försiktigt eller så har någon annan kört bilen.
Men familjen tyckte att det var väldigt, väldigt konstigt, för Madruga skulle aldrig lämnat sin älskade bil olåst eller med ett fönster nervevat. Han var jättemån om att låsa sin bil, och familjen var väldigt säker på att Madruga aldrig skulle låtit någon annan köra hans bil heller. Inte ens Gary Mathias. Polisen inledde en massiv sökinsats i Plumas National Forest. Men samma dag som bilen hittades så drabbas området av en väldigt stark snöstorm. Första gången jag hörde det här så tänkte jag, amen, det lät lite... Det lät som att det är klart man kan vara ute i en snöstorm. Men alltså, sökinsatsen pågick i 2 dagar med helikopter och hundar. Men vädret blir bara sämre och sämre, och för att inte de som jobbar där ska skadas till och med bara, då var de tvungna att avbryta. Så det var alltså så pass stark storm verkligen, som någonstans kan jag ju också förstå.
Och att organisera en sökinsats mitt i vintern är inget lätt uppdrag. Men det här är alltså svårtillgänglig terräng, klippiga partier, trädbevuxna stigar och snötäckta sluttningar. Polisen försökte använda hästar för att ta sig fram i terrängen, men sökpersonal på snöskoter hamnade i en livshotande situation, och det beslutades att sökinsatsen måste avbrytas på grund av vädret. I skogen uppstod snödrivor som kunde vara så höga som 5 meter under den här snöstormen, så att det snöade alltså otroligt mycket. Men när sökinsatsen avbröts hade de inte hittat något spår av vare sig Ted, Hewitt, Bill, Madruga eller Gary Mathias. Yuba Countys andre sheriff Jack Beecham uttalade sig till media, som nu var väldigt intresserad av fallet, och sa, citat, "Det här fallet är bizarrt som fan." Men utredningen fortsatte, och fallet var nu så uppmärksammat att polisen fick tips från alla möjliga håll. Folk hade sett pojkarna i Kalifornien, överallt i Kalifornien, och också andra delstater, till och med i Florida. Men de flesta av de här tipsen var givetvis värdelösa, förutom 2 stycken tips som verkade innehålla uppgifter av värde. Det första tipset kom från Joseph Jones, som bodde i Sacramento. Han var 55 år gammal. Han berättade att han ofrivilligt hade tillbringat hela natten mellan fredagen och lördagen den 24 och 25 februari ganska nära där Montigon hittades. Jones hade kört upp till bergen i sin folkvagn för att han var på väg till sin stuga. Han hade nämligen stuga i bergen, och han hade kört upp för att kontrollera hur mycket snö det fanns, om han kunde komma fram till stugan nästa helg, för då kunde han ta dit sin dotter och sin fru på lite längdskidåkning. Tänk vad bra det är idag när vi har väderappar och vi kan kolla sånt här. Ja. Och han var så tvungen att köra upp i bergen. Och klockan 17.30 hade Sean nått fram till den här platsen där Montigon senare hittades. Faktum var att han hade stannat sin folkvagn, kört fast en snödriva med folkvagnen, bara 45 meter från där Montigon hittades. Men Jones är alltså på den här platsen före pojkarna. Pojkarna har inte ens varit på basketmatchen när det händer. Jones kör fast i snön, och han går ut för att försöka få loss sin bil, men då drabbas han av de tidiga symptomen för en hjärtattack. Han inser, oj, jag håller på en hjärtattack. Så han går in och sätter sig i bilen och sätter på motorn på tomgång så att han inte ska frysa ihjäl medan han har sin hjärtattack. Shauns sitter i bilen i 6 timmar och har en serie milda hjärtattacker. Han ligger ner och han har väldigt ont. Men någonstans, hans tidsuppgifter är förstås ganska oklara eftersom han mår som han gör. Men han bedömer att det var 6 timmar senare, alltså 11:30 på kvällen. Då ser han plötsligt strålkastare bakom sig. Då tittar han upp och ser en bil parkerad bakom honom. Där står en grupp människor. Det verkar vara 5 män, en kvinna. Och i famnen håller kvinnan en bebis. Sean svevar ner rutan och ropar på hjälp. Men när männen och kvinnan hör Seans rop så slutar de prata med varandra och släcker strålkastarna. Seans kollapsar igen på sitt bilsäte och lite senare så kommer det mer ljus. Men den här gången är det ficklampor och han hör konstiga visslingar. Återigen ropar Seans på hjälp men ingen svarar. Lite senare märker Seans att en pickup har parkerat 6 meter bakom honom. Och sen kör den om honom och fortsätter upp för vägen. Han sa senare till polisen att just den här pickupen är han inte riktigt säker på eftersom han mådde så fruktansvärt dåligt. Däremot är han säker på de andra observationerna. Tidigt nästa morgon tar bensinen slut i Seans bil och nu kommer bli kallt i bilen. Men hans hjärtattack är över. Sean stapplar ut ur bilen och inser att han måste ta sig till civilisationen för att överleva. Och när han går ner för vägen så 45 meter bakom hans folkvagn står Madrugas Montego. Det tänker inte Sean speciellt på för han är upptagen med att försöka överleva. Och han går 13 kilometer ner för vägen tills han kommer till ett vandrarhem som heter Mountain House. Där ber han om hjälp och personen som är chef där kör hem honom. Seans får läkarvård, han överlever, men läkarna bekräftar att han har haft flera milda hjärtattacker under den här natten. När den här rapporten kom ut så sa Ted Weirs mamma att Ted skulle ha hjälpt till om han kunde. Hon berättade att Ted och Bill en gång hade hittat en människa på gatan som hade överdoserat på Valium och tagit den här människan till sjukhus och räddat livet på den. Så Ted var någon som skulle ha ingripit.
Ted är ju den nallebjörnen som vi pratat om. Det är mycket att ta hand om folk och tycker om att vara social och sådär.
Jag tror alla 5 skulle ha förstått att de måste hjälpa till här.
Precis.
Här är ju någon som ropar på hjälp på en skogsväg. Men Seans fick ingen hjälp av de här männen han observerade.
Och sen får man ju tänka på att alltså, även om han är väldigt säker på att han har sett det här så var det ju under tiden han hade hjärtinfarkt. Och man vet ju inte heller om det är så att han alltså har varit i sin egna dimma och trott kanske att han har ropat på hjälp, jag vet inte. Å andra sidan så det verkar som att han är väldigt säker på det ändå. Och varför skulle inte de gå fram och försöka prata med honom, tänker jag, om de ser honom?
Det finns ju möjlighet då att Seans var den sista som såg pojkarna. Men jag sa att det fanns 2 vittnesmål som polisen tyckte var värdefulla. Och det fanns ett till då. Den kom från en kvinna som arbetade i en affär som låg i lilla byn Brownsville. 48 kilometer från platsen där bilen hittades, men på andra sidan berget. Så man var så tvungen att fortsätta upp där den här avspärrningen skulle ha varit för att komma till Brownsville. Och den 3 mars berättar den här kvinnan sitt vittnesmål för polisen. Då har det satts upp efterlysningsaffischer i Brownsville. Och på de här efterlysningsaffischerna står det att det finns en belöning. Det är familjerna som har samlat ihop belöningen. Den är $1,215, vilket motsvarar ungefär 50 000 kronor i 2019 års pengavärde. Men kvinnan har sett efterlysningsaffischen och belöningen. Hon berättar att 4 av de försvunna männen har stannat vid hennes affär i en röd pickup. Inte i Montigon. 2 dagar efter försvinnandet, alltså den 26 på söndagen. Det här tyckte utredaren lät lite konstigt, men chefen för affären har också sett dem. Kvinnan berättade att hon har identifierat männen omedelbart som utbölingar eftersom de hade, citat, stora ögon och förvånade ansiktsuttryck. 2 av männen som kvinnan identifierade som Hewitt och Bill gick in i en telefonkiosk medan de 2 andra gick in i affären. Polisen förhörde kvinnan och sa att hon var ett trovärdigt vittne och att hon tog det här vittnesmålet på allvar.
Men föräldrarna till Hewitt berättar att han avskyr att prata i telefon. Hewitts bror brukar hjälpa till och ta så här telefonsamtal när någon i gänget vill ringa till honom.
Han kanske bara följde med Bill för att göra honom sällskap och att Bill fick ringa då.
Ja, precis. För det låter inte alls likt honom. Men däremot så tycker familjerna att hur kvinnan här beskriver dem, det tycker de är en väldigt bra beskrivning. Alltså, de känner igen det där.
Men man får inte glömma att det hade kommit ut en massa uppgifter om pojkarna i tidningarna vid det här laget. Det
precis.
Redan gått
ja.
7 dagar.
Mm.
Affärsägaren kunde berätta lite mer. Han berättade om 2 männen som kom in i affären var Ted och Hewitt. Nu är alltså Hewitt både i telefonkiosken och affären. De kom in, de köpte burritos, chokladmjölk och läsk.
Mm.
Och där lät det som någonting Ted skulle kunna göra. Men hans bror Dallas berättade för Los Angeles Times att pojkarna skulle ha kört till Brownsville i en annan bil under andra dagen på deras viktiga turnering de skulle spela. Det verkade helt fel. Men Ted skulle ha ätit allting han kunde kommit över, så att det kan ha varit han som gjorde det här matinköpet. Och dessutom var det just Ted och Hewitt, alltså de bästa vännerna som affärsägaren sa kom in i affären. Och det kunde ju stämma.
Ja, det låter ju väldigt svagt om jag får säga det. Att de ska på en viktig basketmatch men de köper hellre mat. Alltså nej, det känns väldigt svagt.
Ja, plötsligt har de en annan bil. Mm. Och vem ringer de till?
Precis.
Det är jättemärkligt.
Det skulle i så fall vara om de har råkat ut för någonting, alltså blivit hotade eller någonting och de tror att de måste hålla sig undan. Det skulle kunna vara så.
Mm, och så har de fått någon annans bil på vägen.
Mm.
Det fanns inga svar. Pojkarna var fortfarande försvunna. 3 veckor efter försvinnandet så ringer det hemma hos en kvinna i Yuba City som heter Debbie Lynn Reese. Hon svarar hallå och då säger en man, jag vet vad de saknade 5 männen är. Och sen slängde han på luren. Nästa dag ringer mannen igen och Reese.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Svarar. Och då säger mannen, jag behöver hjälp för jag har skadat de här killarna svårt. Och då frågar Reese, vem har du skadat? Och då blir mannen upprörd och skriker, spela inte dum med mig, och slänger på luren. Och nästa dag ringer mannen igen och säger till Reese: de fem killarna, de är döda allihop. Och då frågar Reese: är de döda? Och mannen svarar: ja, de är alla döda. Och sen slänger han på luren igen och han ringer aldrig upp Reese. Men det är otroligt oklart varför den här kvinnan blev uppringd. Och hon visste inte alls vem det var som ringde.
Hon är alltså en helt random kvinna.
Ja, hon bor i Yuba City. Yuba City är ju en jätteliten håla, alltså, så alla känner ju till pojkarna.
Det är som att någon skulle ringa till mig nu och säga:
Palme är död.
Då skulle jag bara: Dan, det...
sluta ringa mig.
Ta det lugnt. Somna nu. Du ska inte gå på mer sömntoaletter.
Men pojkarna är fortfarande försvunna. Polislöjtnant Lance Ayers vid Yuba-polisen är nu fullständigt besatt av fallet och ägnar all sin vakna tid och försöker lista ut var pojkarna är. Det fortsätter komma in tips. Pojkarna har sett sig i Ontario, de har sett sig i Tampa och de har gått in på en biograf tillsammans med en äldre man i Sacramento. Men Ayers undersöker tipsen och kan såga allihop. De stämmer inte. Men han är desperat. Han vill hitta pojkarna. Så han gör det polisen gör när de är desperata. Han kontaktar medium. Synska personer ska försöka hitta pojkarna.
Ja, och det här var ju mycket vanligare förr.
Ja.
Jag tänkte på det här att det här är ju lite samma sak som med pojken från Somsiera som är vårt första fall. Att det är ofta när någon försvinner som man, i alla fall det kommer in sådana tips, där man ser personen lite överallt.
Mm, verkligen.
Och alltså jag undrar verkligen om de flesta som ringer in, om de har, tror de att de har sett de här eller hittar de bara på? Eller är det en lögn som de själva tror på? Eller har det faktiskt hänt att de har sett de här? För att det är så ofta verkligen.
Ja, hur många har sett Madeleine McCann idag?
Precis, jag tänkte precis säga det.
Men Ayers går alltså till de synska personerna och ett medium berättar att pojkarna har blivit kidnappade och förda till Arizona. Ett annat medium säger att pojkarna har blivit mördade i Oroville i ett tvåvåningshus som är rött, antingen av tegel eller av gammalt trä. Det finns en grusväg som leder upp till huset och husets adress har nummer 4723 eller 4753. Och i två dagar kör Lance Ayers omkring i Oroville, för det är också ett ganska litet samhälle, och letar efter det här huset. Men han hittar aldrig huset. Familjerna har nu fått ihop $2,600 som belöning, men pojkarna är fortfarande försvunna. Och där slutar vi vårt första avsnitt om Yuba County 5.
Mm. Ja, det börjar redan bli väldigt mystiskt. Alla fem är borta och jag förstår varför du har varit väldigt intresserad av det här fallet. För det...
Ja, varför de har kört upp på den här konstiga bergsvägen? Var är de någonstans? Varför har de övergivit bilen?
Ja, precis. Och de skulle ju ha basketmatchen. Det var ju deras basketmatch. De var ju jättepeppade för den här matchen.
Mm. Och nu får något annat lag bara gratis segrar i turneringen.
Mm. Och vem är kvinnan med barnet?
Och observera, vi hade en pickup i två vittnesmål. Seans sista vittnesmål var att han såg en pickup. Och det var en röd pickup som de kom i till den här affären.
Just det.
Mm. Och när någonting finns i två vittnesmål, då är det lite viktigare än när det finns i ett.
Men det är olika färger ju. Men det kanske
Nej, jag tror inte Sean såg någon färg eftersom det var mörkt.
Ooh. Ja, stort tack till Tobbe som har hjälpt mig med research för det här. Och,
Vi har grävt ner Tobbe i det här fallet också.
Jajamän, det har vi gjort. Jag har så här 50 minuters inspelat när han sitter och pratar med mig om Yuba City. Medan jag har lagat mat till honom så han sitter och äter med oss.
Så vi kan tyvärr inte lägga upp det som bonusmaterial på Patreon?
Nej, fast samtidigt så han har ju verkligen tänkt om rösten. Han sitter och översätter och hjälper mig att översätta och sådär. Men... Tusen tack Tobbe och som sagt, lyssna på och tänk om.
Ja, tänk om. Tobias podcast finns på iCast.
Som också är väldigt mystisk, handlar om mycket konspirationsteorier och där han grundligt går till botten med om det finns någonting att hämta de här konspirationsteorierna. Ja. För antingen brukar man ju vara en sån som säger nej, jag tror inte på sånt. Jag tror inte på konspirationsteorier. Eller så är man en sån som liksom gärna tar på sig foliehatten och flyger iväg. Men Tobbe tänker att nej, jag ska gå in med ett journalistiskt perspektiv och se om det finns någonting här.
Vi tänker inte göra en Panama Fruit Creamers med den här, utan vi vill fortfarande ge teorier från Panama. Men om ni vill att Mördarpodden ska komma ut oftare än vad ni gör just nu, så kan ni vara med och bidra till det genom att gå till patreon.com, söka på Mördarpodden och välja en summa ni vill donera till oss, så att vi kan köra upp Josefin från den här ön hon bor på.
Ja.
Skicka ut färja och bygga en repro. Och...
ja, det är fantastiskt.
Och det är ett ömsesidigt avtal, så gör vi inga avsnitt så får vi inga pengar. Men bidrar ni så har vi möjlighet att komma ut oftare. Och tack till alla som har bidragit på Patreon.
Ja, tusen tack verkligen. Och det kanske är så att man tänker att ja, $2, vad är det, 18 kronor? 18 kronor i månaden som det är nu. Vad ska det hjälpa er? Men det hjälper verkligen jättemycket. Och desto fler ni blir som går in och signar upp er där och stöttar Mördarpodden, alltså desto oftare kommer vi kunna komma ut. För det betyder jättemycket för oss att veta att jag kan lägga de här timmarna, arbetstimmarna, för jag vet att jag kommer få betalt för det. Just nu så gör jag detta på fritiden, så att även hur intressant det än är så behöver jag få det här till arbetet, för ja, man måste ha ett annat liv än bara mord och hemskheter också.
Så kan det nog vara. Vi vill också tacka Erik Segerstedt som har gjort vår fantastiska låt,
ja.
Killing State of Mind.
Ja, den är så superbra. Det är många som har velat ha ut den på Spotify.
Ja.
Mm.
Och nu, Josefin, är det dags för Bokarman.
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 Herman, ett mysterium i sig.
Va?
Bokarman.
Vem är hon?
Vem är hon?
Var det hon som förde?
Bokherman.
Nu är det dags för
Bokherman.
Och idag har vi även med oss Cecilia Måhlén.
Och Cissi då, som hon kallas, hon är ju min syster. Och ni har på sociala medier redan lärt känna henne faktiskt.
Ja, framförallt Mördarpoddens Instagram då.
Och det är också du som...
Det är jag som gillar alla tidningar och sånt väldigt mycket.
Ja, precis. Och har även varit väldigt betydande för Mördarpodden i sin helhet. För alla beslut jag har tagit har jag bollat med dig. Så att egentligen så är du lite större. Du är inte sån gäst som man kan tro egentligen.
Nej, det är ju bara första gången du faktiskt är med och talar.
Ja, precis. Ja. Ja. Nej, men det är väl jag som har gjort dina mesta beslut, ja.
Ja, faktiskt.
Och idag är det ju faktiskt så att det är Cissi som ska göra... tips?
Ja.
Jaha.
Ja, för vi har ju en annan släkting.
Ja, våran kära faster Kikki Sehlstedt.
Och vad är det för böcker Kikki har släppt?
De kallas ju Historierna som måste berättas. Det är ju deckare.
Och Sweet Lolita är den första delen i en planerad serie som handlar om journalisten Aida Svantesson och kriminologprofessorn Kajan Berglund.
Och andra boken heter ju Oskuld och kom precis ut.
Ja.
Och i första boken då, Sweet Lolita, så får man ju följa att det är ju Aidas syster som blir mördad, och så kopplas Aida och Kajan samman och så händer det massa spännande
precis.
Saker.
Precis, det handlar ju mycket om det här, vad ska man säga, jag vet att hon inspirerades av fall som var på internet, att det var en äldre man som utgav sig för att vara en ung flicka. Mm. Och på så sätt träffade han ju upp tjejer, för tjejerna trodde ju att men det här är ju Jossan 10 år liksom, men det var ju inte det. Och det är lite det böckerna handlar om, att man är inte kanske alltid trygg i sitt flickrum hemma, utan det kan hända andra grejer där med.
Precis.
Ja, för det är ju ändå en del av första bokens precis. Story, att man får följa saker som händer unga tjejer, framförallt, som inte ska hända liksom.
Ja.
Ja, för det är ju tre olika historier om jag inte minns fel. Jag läste ju den förra året på Rådostrand. Och det var jättespännande hur det bara helt plötsligt, allting bara flätas ihop jättesnabbt.
Mm. Man får följa några tonårsflickor. Sen får man följa någonting som känns som tillbakablickar.
Mm.
Och så får man ju följa det här mordet.
Precis, Aida själv då.
Ja, precis. Mm. Hennes systers mord. Mm. Och för att... Ja, det är liksom alla tre stories binds så klockrent ihop i slutet, men...
Man kunde aldrig ana det.
Nej. Utan det bara kom som, ajamän, där hade vi bra författarskap som bara knöt samman en fin säck liksom. För jag gillar just det, att man aldrig fattar riktigt hur det ska bindas ihop. Man, det är inte så här uppenbart hur det ska knytas. Och jag älskar böcker där det inte är så här, ja men den är mördan, det här är så och det är så. Utan jag gillar det här, jag fattar inte... hur det ska gå ihop liksom och hur kommer det, utan bara rätt som det på typ sista sidorna så bara, jaha, var det den som var mördaren liksom?
Mm.
Och det är ju det som är spänningen i hennes böcker, att man bara måste ta reda på det.
Ja, och jag tycker ju verkligen att det här som det står på de historierna som måste berättas, som är hennes typ, jag vet inte vad man ska kalla det, hennes kärna. Ja. Och det stämmer ju så bra, för hon tar ju, även fast det är liksom en påhittad bok, så är det ju så mycket som är så viktigt.
Oh ja.
Och det är ju det som flätas ihop då med nästa bok, Oskuld. Och då är det ju, jag tänker att ta den, att Oskuld är en thriller om eskalerande kvinnohat, nätet som brottplats och att vara ung i en verklighet där alla är lyckade. Romanen är den andra fristående boken om Aida Svantesson och Kajan Berglund. Och det är ju det som står. Mm. Och jag tycker att det faktiskt ger en väldigt bra förklaring. Jag ska läsa lite här på baksidan på Sweet Lolita. Sweet Lolita skildrar livet bakom ständiga tonårsdörrar och visar hur jakten på bekräftelse lätt utnyttjas av mörka krafter. Det är en spännande och angelägen bok om flickors och unga kvinnors utsatthet. Och det stämmer ju väldigt bra.
Mm. Det är ju verkligen, den perfekta beskrivningen egentligen överlag för Sweet Lolita. För att både i nutid, tillbakablickarna och i de här tonårstjejernas värld, så får vi ju följa utsattheten bland kvinnor liksom.
Mm. Verkligen. Och det är det som flätas ihop sen med Oskuld, som hon nu precis har släppt. Mm. Där är det ju ett nytt försvinnande. Och då kommer Kajan och Aida, som man får lära känna i första boken, kommer de starta ett samarbete. Jag är väldigt spänd på att läsa den här.
Ja, jag med.
Jag har delat med mig till Kiki av historier som jag själv har fått uppleva på nätet sedan jag var liten. För man gör inte alltid som sin syster säger, att ge inte ut ditt nummer till någon och prata inte med främlingar. Även om hon sa så, även om jag minns det, så var det inte alltid de orden jag följde. Och därför så känns det extra spännande att få läsa den här och få kanske komma ihåg lite hur det var. För det var en rädsla liksom, över hur män beter sig på nätet och även hur de beter sig i verkligheten.
Precis.
Men jag tror vi kan prata för oss alla tre, att vi alla tre har varit, alltså, som ändå växt upp på den tiden där internet kom och slog igenom så stort, att det är så extremt lätt att vara godtrogen på nätet. Speciellt när man var yngre.
Ja, absolut.
Och inte förstå också det här. Man är ju ute för hela världen.
Ja.
Och det utnyttjas på många olika sätt.
Mm.
Och det är det som jag tycker är så viktigt, som hon tar upp i sina böcker. Liksom, att det är inte bara så här hittepå mardrums... vad heter det?
Sån här. Scenario.
Ja, precis. Alltså, som föräldrar, det här med lyfta aldrig den här. Utan det här är de riktiga historierna. Det är så här det kan bli. Och därför tycker jag att den är så viktig och så spännande också, för att den känns ju verkligen verklighetstrogen.
Precis, det är en äkta författare verkligen som kämpar för oss tjejer, att vi ska faktiskt, alltså att det får vara slut med det här med hur vissa män säger, absolut, så att det är inte det.
Nej, vi tror ju inte att alla män.
Det är absolut inte, nej. Men det finns de människorna som är brottslingar och som gör saker som inte är okej. Och jag är så stolt över att ha en faste som kämpar för våran rätt. Liksom.
Mm.
Girl power!
Girl power! Hej, jag Kiki Sehlstedt. Så följ henne på Instagram och Facebook.
Köp boken! Den finns även på Nextory och Storytel.
Den finns att lyssna och läsa på de flesta ställen. Så läs historier som måste berättas. Och det här var veckans tips av Bokhärman.
Ja.
Jajamän!
Och Sissela Molén!
Och vad är det här?
Vad är det här? Jag börjar med detta nu.
living.